Det här är en podd från Svenska Yle.
Ett riktigt gott nytt år önskar vi er här via Kulturpodden, där vi idag ska ta fasta på den här enorma mängden av biografier som sköljde över oss förra året. Det har nämligen kommit många böcker och filmer och dokumentärer om olika kulturpersonligheter. Och vi har då i det här sammanhanget valt att lägga tyngdpunkten på hemmaplan. Och vi som står här i studion idag är jag, Silja Sahlgren Fodstad, och Marit Lindqvist och Lasse Garoff. Och jag tänkte att Marit, du får börja med böckerna, för de är inte så få.
Nej, det är intressant att se hur den här biografigenren verkar öka år för år. Alltså, det kommer ut fler och fler böcker som uppmärksammar stora kulturpersonligheter i vårt land. Och bara för att synliggöra det här så tänkte jag faktiskt räkna upp de böcker som kom ut i fjol, som fokuserar på olika kulturpersonligheter och författare. Vi fick två böcker om Märta Tikkanen. Vi fick en bok om Claes Andersson, en om Göran Schildt, en om Amos Andersson, en om musikforskaren, tonsättaren och dirigenten John Rosas, en om konsthistorikern och konstteoretikern Lars-Ivar Ringbom. De här kom ut på svenska. Sen hade kommit ut en bok på finska om Jörn Donner, och en bok om konstnärsparet Tito och Ina Koliander, som också då kom ut på finska, men jag tar upp dem i det här sammanhanget eftersom de fokuserar på några finlandssvenska kulturpersonligheter. Så att en ganska stor hög, skulle jag säga. Och det som också verkar vara symptomatiskt är att de allra flesta ju fokuserar på män. Mm. Om vi inte då, och sen förstås de Märta Tikkanen och Ina Koliander. Men.
Vi har motvikten sen då på filmsidan, för där har det ju faktiskt varit kvinnor i år som har varit de här som har fått mest uppmärksamhet. Alltså Helene Skärvbäck, den filmen kom alldeles i början av året, mycket omdiskuterad, kan vi återkomma till senare. Och nu då Tove Jansson som på något sätt avslutar det här filmåret som en av de här storfilmerna. Sen hade vi också faktiskt en dokumentär här om Alvar Aalto som kom här i början av hösten. Så att på filmfronten hade också varit mycket fokus på enskilda personer. Och då kan man ju inte låta bli att fråga Lasse, hur är det inom scenkonsten? Finns det något personporträtt som har stigit fram i år?
No, det måste jag ju säga att nej. nej, det, och jag funderar på det där, vad det beror på. Men på något vis så tycker jag att, eller jag hade en upplevelsen att just den här biografiformen är lite ovanlig inom teater. Att det är no, jag tänker så där liksom, när jag tänker tillbaks på föreställningar som har gått, som är så där uttalade biografiföreställningar, så det är nu kanske, jag kommer att tänka på Mannerheim, Mannen och myten, som spelade på Svenska teatern för flera år sedan, och så kommer jag att tänka på, så kommer ju förstås den här Mauno Koivisto, Tekters president. Men sen är det ganska lite som jag kommer att tänka på utöver det. Det är mycket möjligt att jag glömmer bort någonting. Men det som jag tror att det är, i den utsträckning som man gör sådana här historiska föreställningar kring någon sån här person, så tror jag att man på något vis tenderar att bygga ut det där liksom drama mer, så att det blir inte liksom lika fokuserat på en sån här gestalt. Så jag skulle säga att det är ganska ovanligt. Så kommer jag att tänka på en föreställning som jag såg på Malmö stadsteater 2014 som hette Ottar och kärleken, som gjorde mig enormt irriterad. Men det kan vi också återkomma till lite senare.
Nu här åtminstone verkar det som att på teatern försöker man undvika de här givna fallgroparna som kanske finns. Eller är det fallgropar? För man säger alltid när det gäller biografier att ja, men det är så svårt att få det bra. Och det är svårt att göra det rätt. Vad är det som är det där svåra egentligen med att göra ett personporträtt eller skriva en biografi?
No, det kan ju finnas många fallgropar. Jag tänker mig att om vi nu tänker på de här biografierna som har kommit ut i fjol till exempel, så de flesta av dem är döda idag. Eller de alla förutom Märta Tikkanen. Mm. Och redan att ta sig an att skriva ett porträtt porträttera en levande person kan ju vara svårt. Det är kanske lite enklare att porträttera en person som har dött. Men det kan också vara svårt att porträttera en person som ganska nyligen har dött. För det kan också finnas, till exempel, man måste ta hänsyn, eller känna kanske att man måste ta hänsyn till familj och släkt och vänner på ett annat sätt än om man skildrar en person som har gått bort för längre sedan. Och i synnerhet om man skildrar en nu levande person, så har ju säkert den här nu levande personen också invändningar och önskemål och så vidare. Jag kommer att tänka på Rita Kylänpää som porträtterar Claes Andersson i en biografi som kom ut tidigt i höstas, bara drygt ett år efter att Claes Andersson gick bort. Och i förordet så skriver Rita Kylänpää att det var viktigt för Claes Andersson att den här boken skulle bli ärlig. Men han var också mån om att han inte ville såra någon. Alltså han ville inte ha några turbulenser, som han uttryckte det. Och då kan man ju fråga sig hur Rita Kylänpää då tar sig an det här önskemålet. Stryker hon medhårs eller mothårs? Går hon med på att inte skapa några turbulenser? Och då kan man ju tänka sig att det kanske finns sånt som hon sopar lite under mattan och hon stänger den där dörren till de här turbulenserna innan det börjar bråka allt för mycket.
Ja, och särskilt som Claes Andersson här på något vis så sympatisk och så där, verkligt kramgod liksom, profil utåt. Mm. Och han är så himla omtyckt så att det är ju... Så då får man ju verkligen inte säga någonting illa om någon.
Nej, och jag måste ju säga att Rita Kylänpää, så som den här boken ter sig nu, så går hon ju inte heller in för att utmana eller trotsa Claes Anderssons önskan, utan här finns nog en stor förståelse och ömhet och respekt för Claes Andersson. Så att den här eventuella molande turbulensen så kan man kanske då läsa mellan raderna på något sätt, men det finns inte uttalad här.
Det här är ju ett dilemma förstås, i och med att den finlandssvenska kretsen och den finländska kretsen också i och för sig är inte större än att turbulensen fortsprider sig om det kommer en sån. Men sen hade vi ju det här andra fallet, alltså med Märta Tikkanen, den andra boken om henne som kom, som alltså verkligen blev mer än bara turbulens. Det var ju...
Ja, det är ju lite intressant faktiskt att en människa blir porträtterad i två olika biografier, och innan de kom ut så började jag fundera på att hur mycket kommer de här att vara ett i ett, eller kommer de att avvika väldigt mycket från varandra och komplettera varandra. Och tack och lov så blev det ju det fallet att Siv Storå, som gav ut den första biografin, så den är i första hand en sån här författarskapsbiografi, som hon också själv konstaterar, som fokuserar på Märta Tikkanens författarskap i första hand. Och problemet med Märta Tikkanen är det att hennes liv och verk hänger så väldigt tätt samman, så det är stört omöjligt att separera de här två. Man kan inte skriva en biografi över Märta Tikkanen utan att man också skriver om hennes liv. Så det gör ju Siv Storå också, men hon utgår i första hand från texterna och läser livet genom texterna. Men Johanna Holmström, som gav ut den andra biografin, Borde hålla käft, hon utgår nog mera från livet och läser texterna i den mån som de stöder hennes berättelse om Märta Tikkanens liv. Och Johanna Holmström, hon baserar sin bok i första hand på ganska färska intervjuer med Märta Tikkanen som hon gjorde. Och hon har också då träffat Märta Tikkanens barn och intervjuat dem. Och de berättelserna bidrar i stor grad till en mer mångfacetterad bild av Märta Tikkanen. Men det som Johanna Holmström gör är att hon sätter också sin egen person på spel i den här berättelsen. Hon speglar sitt eget liv i Märta Tikkanens liv. Kanske just som feminist, och ställer Märta Tikkanen mot väggen. Att hur kunde du leva som, varför levde du inte som du lärde, så att säga? För att Märta Tikkanen framstår ju som en stor kvinnosakskvinna i sina texter, som driver kvinnosaksfrågor, samtidigt som hon levde i en väldigt destruktiv relation med tecknaren och författaren Henrik Tikkanen. Så man ser att hon var ju väldigt kuvad i sitt privatliv på många plan. Väldigt fånge, en fånge i det här förhållandet. Så hon ställer svåra frågor, visar också på brister i konsekvensen, om man säger så. Men det kanske just därför som den blir en sån berörande historia som verkligen vibrerar. Det är inte så att Johanna Holmström skulle fälla Märta Tikkanen från en piedestal. Det gör hon inte. Hon högaktar henne och hon är väldigt imponerad över många av hennes texter. Men hon vågar ändå ställa de där centrala, svåra frågorna. Och jag kommer att tänka på ett citat av Horace Engdahl, författaren som sitter i Svenska akademien. I sin bok Cigaretten efteråt så konstaterar han att en bra biografi ska ha en smak av polisanmälan. Och ja, det kanske inte är polisanmälan i den här Märta Tikkanen, Johanna Holmströms Märta Tikkanen-biografi, men den väcker åtminstone väldigt mycket känslor och debatt och diskussion. Och det kunde vi också se i höstas när den hade redan innan den hade kommit ut. Mm. Eftersom man inom familjen då ville värna om Märta Tikkanens integritet och ville att Johanna Holmström skulle formulera om partier eller stryka namn, anonymisera namn, i synnerhet kanske då på män som Märta Tikkanen har haft en relation till, för att skydda släkt och familj. Mm. Och det här är ju en avvägningsfråga sen då förstås, och kanske också en avtalsfråga och en rättsfråga, att hur mycket har man rätt som författare att driva på sin egen text, låta texten vara som den är, och hur mycket ska man ge efter? Och det här är ju en fråga som, i synnerhet när det är en nulevande person som är involverad, så måste man förhålla sig till det.
Jag tänkte att det var intressant det här när du sa just det här med att Johanna Holmström på sätt och vis ställer Märta Tikkanen till svars, därför att Holmströms infallsvinkel går kanske från det här feministiska hållet. För jag finner att det spelar ju en jättestor roll, dels vem det är som skriver en biografi, och ur vilket perspektiv. Just det här som du sa, att man kan närma sig via verken eller via livet eller via sin egen ingång och så vidare. Märks det, tycker du, tydligt skillnader i de här biografierna du har läst kring när det är så att säga ett fanporträtt? Någon som är väldigt tagen av den skriver om. Och när det kanske finns en sån där, ett behov av att komma åt en kritisk udd, eller när det är något annat?
Jo, jag skulle säga att om man nu tänker på Johanna Holmströms biografi med Märta Tikkanen, så finns här många gemensamma punkter mellan dem. Alltså, de har båda jobbat som journalister, de är författare båda två, de är kollegor, de är båda feminister. Så här finns det här draget av en ödessyster, så att säga. Och de har båda levt i förhållanden som har varit destruktiva. Så att likheterna är väldigt många. Och kanske därför just som den håller för det, att den blir inte bara ett fanporträtt, även om den också är ett fanporträtt. Men här finns också just de här ingångarna som visar på att man vågar ställa de här kritiska frågorna. Om man då tänker på till exempel Siv Storås biografi över Märta Tikkanen, den är mer traditionellt uppbyggd, en mer sån här litteraturhistorisk analys. Väldigt traditionellt uppbyggd, där liv och text går hand i hand, men där man belyser författarskapet via livet, eller tvärtom, alltså livet via författarskapet. En bok som, om jag tänker på en biografi som kom ut då i våras, ganska nyss efter att Jörn Donner hade dött, så gav Kai Ekholm ut sin biografi över Jörn Donner. Den finns bara på finska. Men där balanserar han på ett mycket skickligt sätt mellan den här fan, att vara fan, han är en stor beundrare av Jörn Donner. Men han ställer också sådana kritiska frågor. I synnerhet så kritiserar han kanske Jörn Donners könlitterära författarskap, som han inte tycker att riktigt håller. Även om han sen hyllar hans politiska författarskap och alla de här reseskildringarna och de här mera faktaböcker och så. Så att om man, jag tycker att de bästa biografierna är de där man lyckas balansera mellan det här att vara fan och ändå våga gräva lite djupare, våga skapa den där turbulensen. Mm. Så att man som läsare märker att det finns någonting som verkar gnagar i den där skon.
Jag tänkte när du, Lasse, sa här i början så där lite som en teaser att du hade sett någon sån här biografisk historia på scenen där du blev riktigt irriterad. Vad var problemet med den? Var det någonting med infallsvinkel eller?
Jag kan ju berätta lite. Det var alltså en pjäs som hette Ottar och kärleken, som spelades alltså på Malmö stadsteater 2014. Och då handlade det om en person som hette på riktigt Elise Ottesen Jensen, som var en sån här gjorde sig känd som här socialistisk agitator, men framförallt alltså sexualupplysare i Sverige under tidiga 1900-talet. Och det där, och Ottar var då hennes signatur när hon skrev då i den syndikalistiska pressen. Och det där, och den handlade under föreställningen om då hur den här kvinnan på något vis blev så, hon blev så motarbetad av på något vis det här borgerliga Sverige när hon tog sig runt på landsbygden och försökte liksom försökte sprida kunskap om preventivmedel och liksom reproduktiv hälsa helt enkelt. Och det där, och det här är ju sådana saker som vi nu för tiden tar för givna och som vi definitivt ser värde av, men på den tiden så såg man ju det som någonting oerhört omoraliskt och det där, och till råga på allt så levde hon inte i sådana här konventionella familjeförhållanden utan hon var, har jag för mig, hon hade ett förhållande med en man som var gift innan dem, Albert Jensen, som de levde ihop många år trots att han var då gift med en annan kvinna, men så gifte de sig sen senare. Men det där, men så handlar den här pjäsen var på något vis uppbyggd så här att sen så drev hon då sin kamp väldigt ensam och hade alla emot sig, och sen så hade hela det omgivande liksom samhället hela tiden fel och hon hade hela tiden rätt i publikens ögon och det där, och sen liksom så hade den sådana långa utvikningar i liksom sådana alltså jag kan bara beskriva det som socialporr liksom, vad det kom sådana liksom beskrivningar av hur hon hade fått ett brev från en kvinna på landsbygden som var alldeles sönder av att ha fött så många barn. Och nu var hon gravid igen liksom och det där och hjälp mig åttar liksom. Och jag kommer ihåg att jag satt där i bänkraden och så hörde jag hur en sån här kvinna i raden bara kom mig viska så här för sig själv. Åh gud! Och det här var liksom det där tonfallet genom hela den här föreställningen. Och det liksom... Och de fullständigt sleta över det här faktum att hon ju då också var anarkist och att det var liksom den här en väldigt stark kärna i hennes patos var det att hon, och det var det som liksom gav henne på ett sätt mode att liksom ställa sig emot de här patriarkala familjestrukturerna och det här borgerliga samhället och förkasta allt det här som alla sa att hur det skulle anstå henne att bete sig på något vis. Och det liksom berörde man aldrig, därför att det är sådana saker som fortfarande är jätteobekväma i Sverige. Och av den orsaken liksom så på något vis så sopar man alltid det besvärliga under mattan. Och så tog man till sig alla de här fullständigt okontroversiella ämnena. Och sen liksom på något vis så gav man, jag på något vis kändes det som att den där samma borgerliga publiken som då skulle ha liksom ställt sig emot henne kunde nu sitta där i bänkraden och känna att det var på rätt sida av historien. Och det var, jag vet inte, och den hade liksom en sån... den hade liksom en sån ton av kitsch hela den här föreställningen. Och då menar jag alltså, jag tänker på den här... Milan Kundera, så han skrev i den här Varats olidliga lätthet, så finns det ett sånt kapitel där han talar om kitsch och vad det innebär och varför det är så nyttigt för alla möjliga sådana förtryckande regimer i sovjetiska Östeuropa att den här kitschen är liksom, det är alla sådana rena känslor, sådana liksom, det är liksom kattungar och bebisar och man får liksom, vad ljuvligt, och man får gärna gråta en skvätt liksom, men samtidigt så är den så där extremt likriktande, den här kitschen. Det är det som gör den nyttig, att liksom genast om man är en person som inte tycker om det här, så försätts man på något vis i ett sånt suspekt ljus, att liksom, vad är du för en som inte tycker om kattungar eller bebisar eller sexualupplysning i tidiga över 1900-talet Sverige. Liksom. Och den var liksom... Jag hade bara den där känslan, liksom jag tittade på den här föreställningen och tyckte att den här var ju alldeles gräslig. Och sen så fick den ju, så handlade den ju också just om en sån här, så handlade den just om ett viktigt ämne. Och det är ju ofta så här som det brukar gå med föreställningar på teater som handlar om viktiga ämnen. Att de inte alls är bra, men ingen kan säga att de är dåliga, därför att det är ett så viktigt ämne. Och det där... Och det var precis så det gick med den här också. Den fick en väldigt så där uppskattande liksom, på något vis recensioner och så här. Den blev jätteuppburen och samtidigt så tycker jag att det här är ju liksom en sån här situation var på något vis så där, som konstnär så förskansar man sig liksom i en sån där moralisk position som är så där oantastlig och då kan ingen liksom säga något dåligt om en. Men det här är ju liksom på något vis motsatsen till konstnärligt mod, upplever jag.
Ja, men det här handlar det ju verkligen jättemycket om perspektiv. Mm. Och mot vilken bakgrund man betraktar någonting och vad man väljer att lyfta fram. Och jag tror att det är kanske sådana saker som man lättare kommer undan när man skriver en biografi. För du kan ha ett bredare grepp helt enkelt. Du får med mera. Du kan ha flera perspektiv i berättelsen, vilket inte går på en teaterscen eller i film. Det blir väldigt spretigt om man ska ha med allting och belägga allting hit och dit. Utan det lönar sig ofta att ta ett tvärsnitt av någonting eller ta ett enskilt faktum. Och då uppstår ju alltid det där problemet, men varför har man valt just det här? Mm. Varför är det här så viktigt? Då kommer man tillbaka till den här frågan, att, men varför är det så besvärligt med personporträtt? För det är alltid ett val. Men jag tycker ändå att det ofta är bättre då att man gör ett tydligt val än det att man försöker få med lite av allt möjligt. Men det som jag tycker har varit intressant i år är det när vi har fått två filmer som handlar om kvinnliga konstnärer. Alltså först kom ju den här filmen om Helene Schärvbäck, som ju väckte enorm diskussion därför att den gjordes på finska. Och det skapade hela den här språkdiskussionen. Blåste liv i den igen, att vad ger det för en skev bild av verkligheten? Vilket jag tycker faktiskt att är ganska intressant det här. För att det är ett större problem än man skulle vilja tillskriva det. Att när en sak finns på film så tar folk det som verklighet. Mm. Och har Helene nu talat finska på film, så är hon ju finskspråkig. Och fast man tycker att det är att dra kurvorna jätteraka, så på sätt och vis funkar det ju ofta så. Men när det gäller den filmen så var det mycket det man diskuterade. Förstås att den inte görs på svenska. Och den andra aspekten man lyfte fram var det att många var irriterade på att filmen fokuserade. Den alltså skildrar bara ett skede av hennes liv. Och en kärlek som hon känner för en yngre kollega. Och det var många som tyckte att när jag... Att varför ska vi nu igen reducera det här? Att när vi gör på en kvinnlig konstnär så blir det här att det handlar om hennes känslor mer än om hennes konst. Och det var ett stort dilemma. Och sen några månader senare så kom då filmen om Tove Jansson som alla älskar. Trots att den ju faktiskt också i mycket hög utsträckning handlar om Tove Janssons känslor. Eller vad säger ni som har sett den?
Jo, alltså den fokuserar ju i väldigt hög grad på hennes kärleksliv och hennes konstnärskap. Och pyrande författarskap blir nästan en bisak i det här sammanhanget, tycker jag.
Ja.
Och det är lite förvånande.
Ja. Ja, det är ju, och jag kommer ihåg att jag läste någon sån här text av nu minns jag inte vem det var som hade skrivit det, men som reagerar just på det där att med kvinnliga konstnärskap så är det så vanligt att allt fokus liksom, all deras konstnärliga drivkraft på något vis så där förläggs i den här kärleken, ofta då till någon man eller någonting som hänt. Och att det där liksom deras egna så här genuina kreativa ådra på något vis alltid sen underordnas på något vis den här romantiska kärleken. Att det är ett väldigt så där, att det är ett väldigt romantiserande grepp som man ofta liksom kletar på just kvinnliga konstnärer, medan manliga konstnärer sen så deras liksom skapar geni kommer någon helt annanstans ifrån. Mm.
De kan ha kvinnan som musa.
Ja.
Vilket man, i Helene-filmen så tycker man ju nästan att den här manliga kollegan kunde fungera som en slags musa om inte hade funnits den där olyckliga vibrationen kring det, att det är alltså en olycklig kärlek. För det är ju ofta något som är centralt när det gäller kvinnligt konstnärskap. Att är det en kärlek man skildrar så är det ödesdigert. Mm. Det är sällan en happy end på de historierna. Men det är spännande att det lätt blir så att man närmar sig det från olika perspektiv. Men det som fascinerar mig här var det att man inte irriterar sig på den här känslomässiga gestaltningen av Tove och hennes kärleksliv. Medan det stör det en när det gäller Helene. Att där är det också intressant att vilken infallsvinkel man väljer och hur man väljer att se på det hela.
Mm. Ja, en sån aspekt med den där Helene-filmen som jag tyckte att var igen olycklig att man hade valt att göra henne finskspråkig var det att hennes, just det här att hon var väl nästan helt enspråkig, alltså har jag förstått. Mm. Och det där, och så studerade hon i Paris då, hade en sån här modernistisk målningsstil under en period just när hela Finlands konstfält var otroligt starkt likriktat inom just den nationalromantik, man har liksom Gallen Kallela och alla de här Kalevala-bilderna och allt det här. Och att hon på många sätt liksom försattes i, eller existerar väldigt mycket i marginalen, trots att hon då idag är en av, hon är helt klart alltså den, hennes stavare den dyraste av alla konstnärer som finns i Finland, så att det, liksom, de är i en helt annan klass än det där en Edelfelt eller Gallen-Kallela till exempel. Och det där och att den där språkliga, på något vis det där språkliga utanförskapet blev en ganska stark symbol för hennes liksom utanförskap också inom ett sånt väldigt nationalromantiskt Finland. Och jag tycker att man ska ha haft en otrolig chans där att göra en film som handlar om hur nationalism är liksom likriktande och uteslutande och ger en på något vis så snev liksom eller sneva till liksom samhälle. Men det valde man att inte göra, och det här är en jättestor sak som faller bort när man väljer att göra henne finskspråkig, för då är hon bara olyckligt kär och sen målar hon lite annorlunda liksom.
Det är, alltså, här får man, kommer man ju automatiskt in på den tanken just med en biografis position eller möjlighet som en spegling av en samtid. För att det spelar en roll hur man tar in den där samtiden i den man skildrar.
Jag tänkte på det också, för det är intressant att vi har fått då två storfilmer om kvinnliga konstnärer. För det får mina tankar till det här med personmuseer och statyer. Och hur mycket vi upphöjer det manliga geniet, den manliga konstnären, idrottsutövaren, politikern. I den aspekten, jag tänker på att vi har flera personmuseer där vi framställer män, manliga konstnärer, författare, kompositörer. Jag menar Axel Gallen-Kallela som du nämnde, Halonen, Juhani Aho, Alexis Kivi, Jean Sibelius, Jonas Kokkonen. Och inte minst Runebergs hem i Borgå som var det första hemmet som öppnades för allmänheten redan 1882. Alltså bara 5 år efter att Johan Ludvig Runeberg dog. Och sen har vi alla de här statyerna av de här idrottarna som finns överallt. De manliga idrottarna, jag menar någon Paavo Nurmi till exempel eller någon sån här. Men att det finns väldigt få kvinnor som vars hem har öppnats för allmänheten. Jag kommer inte att tänka på någon just nu alltså. Någon kvinnlig konstnär, politiker eller någon idrottsutövare som har ett eget personhem, som ett museum till exempel. Och det här med att man då, det handlar ju mycket om vems berättelse man väljer att lyfta fram. Och på vilka sätt och för vilka syften, vad är det man vill berätta med de här hemmuseerna? Vilken historia är det man har där till exempel? Och jag talade med Stefan Boman i fjol här angående det här. Han är före detta chef på Strindbergsmuseet i Stockholm. Han skriver ganska mycket om det här med personmuseer. Och han pratade om det här till exempel, om vi nu tar som ett exempel en kvinnlig konstnär i Sverige som Sara Leander. Som under krigstiden umgicks väldigt mycket med högt uppsatta nazister. Men när man framställer henne på hennes hemmuseum så är den berättelsen undanskuffad. För den skapar antagligen för mycket turbulens. Alltså att man vill skuffa undan den historien. Man vill lyfta fram henne som den här stora sångerskan och konstnären. Den här divan som hon var. Men man frånser hela den här historien med den här nazismen. Och där handlar det med de här personmuseerna. Så det är också det att vem är det som berättar den här historien? Är det ett fan som har skapat det här hemmuseet för att hylla en viss person? Är det en stiftelse? Är det samfund? Eller är det en stad som vill lyfta fram ortens egen son eller dotter genom att hedra den med ett hemmuseum? Så att här finns många intressanta aspekter på det här. Att vilka människor det man lyfter fram? Varför? För vilka syften? Och så vidare.
Ja, och det är ju också en spegling förstås av sin samtid. Ja. Jag tycker det är spännande nu när man tänker att vi har nu årtionden av jämlikhetsdebatt och vi har haft MeToo och genusmedvetenhet och allt sånt här. Om man funderar på hur mycket det syns i de verk som nu görs. Så kanske inte så jättemycket ännu. Däremot måste man ju säga när det gäller just filmerna att det har ju varit verkligen en seger nu att vi har fått de här porträtten på kvinnor. För annars har ju finsk film varit helt fokuserad på manliga genier i alla kategorier. Alltså jag menar inom konst och inom, ja, i princip vilken bransch som helst, att vi har varit väldigt fokuserade på det. Så att det känns som en vinning. Samtidigt som det där också är intressant hur det speglar just det här, att alla de här evinnerliga raderna av manliga popartister eller rockartister och slagerartister och whatnot, så handlar det om den här musikens ofta uppgång och fall, men det är med honom det står och faller, och kvinnor finns där vid sidan av, medan de, när det gäller de här kvinnliga konstnärerna, så är det en annan infallsvinkel som man väljer. Och jag menar, det är ju intressant, det säger ju en hel del det också. Men vi kan i varje fall konstatera att det rör på sig när det gäller biografier i Finland på både den litterära fronten och när det gäller film. Scenkonsten får vi vänta på ännu, vad det kommer där näst. När det nu inte blir någon Mannerheim-film, så kanske det blir en ny Mannerheim.
Kanske yes. Det.
You never know. Men här sätter vi punkt för idag och pekar igen fram mot nästa vecka. Tack för idag. Hej.